Allt fler företag och organisationer inser behovet av trygga och säkra bakgrundskontroller inför anställningar och ingåendet av affärsavtal. En felrekrytering eller en affär som går fel kan kosta dig eller din organisation stora summor. I vissa situationer finns det lagkrav på bakgrundskontroller. Verifiera erbjuder dig tillgång till dagsaktuella domar och andra offentliga handlingar från domstolar, myndigheter och yrkesregister. Verifieras rättsdatabas används varje dag av tusentals personer, företag, myndigheter och organisationer för bakgrundskontroll och nyhetsresearch. Verifiera hjälper dig hitta en lösning som skyddar din verksamhet och ger dig den information du har behov av. Besök vår hemsida på verifiera.se.
Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Senare i höst var tanken att serien Yttrandefriheten och medierna skulle fortsätta. Då bland annat med ett avsnitt med konstnären Lars Vilks. Men i söndags omkom Lars Vilks och två poliser i en trafikolycka på E4 utanför Markaryd. Därför blir det nu istället ett fristående specialavsnitt med Lars Vilks i den här serien. I det berättar han om sitt liv, om konstnärskapet, de två mest kända konstverken, Nimis och teckningen av profeten Mohammed som rondellhund, hoten, religion, liksom hans syn på yttrandefrihet och medierna, och hur det i sin tur påverkar tryggheten.
Och ska jag ha en föreläsning någonstans, alltså, så blir det ju på något sätt en hel trupp som ska bevaka det här. Va? Och väldigt krångligt för arrangörerna och så vidare. Så visst, det är ju de faktorerna som har dykt upp. Va? Och sen som sagt så får man ju vara försiktig också med vad man säger. Alltså, för att det blir ju, om du har några kritiska synpunkter. Men det finns ju alla anledningar att kritisera islam, alltså, för det är ju en religion som inte är moderniserad och som kräver bokstavstroende och som fortfarande i stor utsträckning håller sig till det. Va? Och där ställer man ju liksom inga krav. Alltså, man bygger moskéer exempelvis, och då har man ju ändå den här separationsutdelningen att bakom ett skynke eller någonting får kvinnorna hålla till. Alltså. Och det går man med på utan vidare. Man ställer liksom inget krav på att vi har vissa grundläggande idéer. Så det har blivit en sån panik för detta. Och det kan man ju säga att det påverkar yttrandefriheten. Du får lov att säga det. Men den som gör det vet ju om att man råkar illa ut. Då åker du ut från de goda sällskapen och blir betraktade som paria.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
Jag heter Lars Vilks.
Lars, du har blivit väldigt omtalad och de flesta vet nog vem du är. Men om det är någon lyssnare nu som inte gör det, vem är du?
Ja, det är en lång historia eftersom man inte blir färdig med sig själv förrän allting är över. Så att Jag är ju snart 75 år, alltså, så att det är väldigt många figurer som dyker upp och som skapas. Men jag arbetar som konstnär, men jag är också konsthistoriker. Och jag har då varit professor i konstteori i Norge under ett antal år. Och ja, föreläser mycket, skriver konstkritik. Så att ja, det är rätt många roller som jag har spelat.
Om du skulle beskriva det du har gjort hittills, vilken sorts konstnär skulle du säga att du är då?
Ja, jag är en mångfrestare. Jag började ganska traditionellt då med måleri. Och sen blev jag då intresserad av det man kallar för konceptuell konst. Att man sysslar med idéer och små projekt och gärna då sabotage. Liksom man utmanar konstens gränser. Alltså, vad är det som är konst? Och det här ledde ju till att det kom att utvecklas ett par projekt som då blev väldigt omtalade och som fortsätter att pågå. Och de kom i grunden att förändra mitt liv, och man kan säga att orsaken till att jag sitter här idag beror på det. Sen, lustigt nog, alltså, så nu under de senaste åren, alltså eftersom jag nu lever i skyddat boende, så har jag ju ägnat mycket tid åt måleriet, alltså, som jag då var engagerad i från början. Så att jag är nu också måleriet har kommit tillbaka då. Liksom. Det passar liksom in i livsrytmen.
Om vi går tillbaka i tiden, ända tills du var ganska ung, hur kom det sig att du blev konstnär?
Ja, det är ju lite speciellt för min del, för jag tillhör ju fel klass. Va? Så det är ju borgar och barnen som blir konstnärer. Så jag tillhör den unika grupp, alltså arbetarbarnen, alltså som då är marginella i konsten. Och det är svårt att förklara varför jag fick kulturella intressen. Men jag blev ju först intresserad av litteratur och jag tänkte att jag skulle bli författare då. Så kom jag in på bildkonsten samtidigt. Jag hade någon idé, det här med kulturmannen. Fast alltså, det var inte den kulturmannen man talar om idag. Va? Utan för mig var liksom den här liksom renässansfiguren som har en överblick av allting. Det är litteratur, bildkonst, musik. Så att jag blev väldigt engagerad i kultur. Va? Och sen hade jag också planerat på att jag skulle bli historiker. Va? Så jag läste väldigt mycket. Så jag tog ju en, så småningom så tog jag en doktorgrad i konsthistoria. Så på något sätt så kom jag in den vägen och så fastnade jag då för bildkonst. Och blev då målare till att börja med. Men riktigt vad som är incitament, det finns liksom ingen mer i släkten alltså. Nu har jag ju en gren liksom som härstammar då från Baltikum eftersom min far kom som flykting under kriget. Så det kanske har någon genetisk upprinnelse i detta. Jag vet faktiskt inte vad är det som skapar en människa. Alltså. Det är svårt att svara på.
Ja, det är en väldigt stor fråga. Och vi kanske inte hinner riktigt gå in på det. Men om du tänker tillbaka på när du började här, minns du det allra första konstverket du gjorde och vad det i så fall var för något?
Ja, det var en del av det här projektet när jag bestämde mig för att inte bara läsa världslitteraturen och titta på bilder, utan man skulle också vara aktiv. Och aktiv då som författare så skrev jag då. Alltså skulle jag också vara aktiv som bildkonstnär, så jag skulle göra bilder också. Så jag skaffade mig då akvarellfärger. Och alltså jag minns jag gjorde väl lite landskapar och sådant. Alltså det var ju någon form av övningsarbeten då. Jag kommer ihåg att jag var väldigt inspirerad av kinesiska förlag. Och då. Alltså de har ju de här snabba tuffteckningarna med träd och grenar. Och sånt där ganska enkla saker. Alltså lämpar sig ju något sätt för det här med akvarell. Alltså så jag gjorde lite sådana saker då. Men det var inte koncentrerat på det. Va? Så hade jag hade liksom inte musikinstrument, men jag hade en bekant som hade piano. Va? Så jag brukade en gång i veckan gå dit och liksom försöka öva lite på piano också. Jag skulle liksom alla sorter. Då. Men så kom ju så småningom, och då man ju, kom ju fram i tiden när jag då köpte in oljemålfärger och började arbeta med det. Va? Då hade jag kommit in på att det var det liksom på allvar. Då, nu skulle jag bli konstnär på det sättet.
Hur gammal var du vid den här tiden ungefär?
Ja, det är ju 22-23 år alltså. Och det märker man då att det ligger lite sent. Och det är ju, jag kommer alltid för sent. Va? Alltså det är det som är det märkliga. Även nu när jag är då 75 så tycker jag på något sätt att nu börjar jag bli redo för att gå in i yrkeslivet. Va? Jag tycker till exempel att jag var lämplig då att arbeta på en konstakademi som lärare. För nu börjar jag liksom förstå hur det fungerar. Va? Så smått. Va? Så att nu är tiden mogen alltså. Jag är sent ute med allting alltså. Till och med min löpträning alltså. Först nu börjar jag liksom komma upp i de tider som jag eftersträvar. Så, va? Så att, jag är försenad i alla avseenden. Alltså, men jag har förstått att det gör liksom inte så mycket. Va? Det kommer när det kommer liksom.
Ja, du har ju hunnit med mycket och det kanske finns en förklaring till varför du skulle känna dig redo nu att föreläsa nu som du sa. Och vi ska gå in lite grann mer på de här sakerna du har gjort om en liten stund. Men du nämnde ju att du har gjort flera uppmärksammade konstverk då. Vilka är de mest uppmärksammade?
Det är ju klart att det är ju två projekt som jag har gjort. Det ena är ju då Nibis, alltså det här träverket som jag har arbetat med sedan 1980 på Kullabergs naturreservat, och som jag fortsätter då med. Och sedan 2007 så kom ju rondellhusteckningen alltså. Man kan säga båda två var väl inte egentligen planerade att det skulle kunna växa till sig. Men det var det de gjorde. Alltså, det är två projekt som har växt till sig genom publikreaktioner. Och de har den egenarten att när ett projekt växer till sig på det sättet så måste det finnas en förklaring som man ska hämta hos konstnären. Och en sådan finns ju naturligtvis inte. Men på något sätt så måste jag ändå prestera en sådan. Man kräver det. Alltså, du ska inte tro att vi inte förstår liksom, att det ligger någonting bakom det här. Va? Det är bara liksom, att fram med det. Va? Så.
Ja, vi ska återkomma till det här som sagt. Och framförallt då om de här bilderna på rondellhunden om en liten stund. Men först tänkte jag att vi ska prata lite grann om yttrandefrihet. För det här är ju ett avsnitt i en serie som handlar om yttrandefrihet och om svenska medier. Och den här serien baseras på avsnitt 8 i Trygghetspodden, Danskarna och den svenska samhällsutvecklingen, då DRs Europakorrespondent Anna Gårdslev med flera medverkade. Först, hur ser du på yttrandefriheten i Sverige?
Ja, det är klart att det har blivit problematiskt, det kan man säga. För att nu har vi kommit in i en situation där vi har självcensur och där man förstår att det är en massa saker man måste undvika. Man bör inte uttrycka sig på det sättet och säger man så stöter man sig med den och så vidare. Så att det är klart att det är ett ansträngt läge. Och när det då gäller sådana saker som mina rondellhundar och den avdelningen där, så det kan man säga, det är ju stopp. Det är ju inget anständigt medium som skulle trycka upp något sånt idag. Va? Och jag kan ju till exempel inte göra en utställning på grund av att utställarna då är skräckslagna. Va? Och, så att man kan ju säga det att våldsmannens veto har ju fungerat, det är det ena. Och det andra är liksom då en sån här, den här piruetten för den politiska korrektheten, att det gäller liksom att inte få sig en skrapa därför man använder fel uttryck eller råkar trampa in på något område. Sån där. Så hela identitetspolitikens avdelning innebär ju en åtstramning. Och nu har vi också fått det här med de sociala medierna, till exempel Facebook, alltså där du hela tiden ska tänka på vad som läggs ut och annat. Och man censurerar till höger och vänster. Så det är klart att det är en väldigt speciell situation. Alltså, som har växt fram så gradvis att man inte riktigt kan se skillnaden mot vad det var för bara några år sedan.
För i ett tidigare avsnitt i den här serien, när jag pratade med folk på stan, så verkar de flesta tycka att yttrandefriheten i Sverige fungerar ganska bra. Vad tänker du om det, att folk sa så när jag pratade med dem?
Ja, det är väl en del av yttrandefriheten att man bör säga på det sättet. För att om du skulle säga att ni inte fungerar bra så måste du specificera. Och specificera du så kan du bli utpekad som extrem. Alltså. För vad är det du ska göra då? Promovera för någonting? Alltså det är väl bra liksom att man ser till att man inte trampar på olika folkgrupper som är lite marginella. De har ju sin rätt. Och detta med att våldsmannens veto, alltså det är de saker man trycker upp där, till exempel när det gäller religion, då, att då trampar man ju på andra människor som inte alls är ute på våldssidor. Alltså, så det är bättre liksom, man dämpar ner allting. Va? Så det är också ett diplomatiskt svar liksom, att säga att det är väl bra med den. Va? För att ställa man krav alltså, så kan man bli väldigt obekväm och hamna på fel sida. Och det är ju en av de saker som vi har idag kring yttrandefriheten, att du vill inte hamna på fel sida. För det, nu är det ju väldigt lätt. Vi har ju brunfärgad nazist liksom, hela den. Det är en snabb utförsbana där, va, för att bli kallad vid något sådant. Och det sätter fortfarande skräck i rätt många. Alltså.
Du sa ju att det har blivit skillnad på senare år. Under hur lång tid menar du att den här utvecklingen har pågått? Att det har blivit, som du menar, sämre yttrandefrihet i Sverige?
Ja, när den här rondellhundshistorien kom igång då 2007, alltså så var det ju ganska skojfriskt då med den sortens saker. Alltså man kunde trycka upp den här bilden, för den trycktes ju ganska många tidningar. Liksom, och med en viss mått av humor och sådär kunde man laborera med detta. Men det skulle ju snabbt ändra sig, den historien. Alltså, när man, nästa led då, liksom, i mitt projekt, det var ju då 2010 med det här med Jihad Jane och upploppet i Uppsala och allt sånt där, va. Då kom ju på något sätt en åtstramning med de här sakerna. Så då var det liksom inte någonting man lekte med längre. Och då försvann liksom också den här benägenheten liksom att jag vill ta det här med en klackspark. Så att det var ju någon form av kris som accelererade där, va? Och som sen har legat fast. Att det här är, det är den här kombinationen av skräck och samtidigt också den politiska korrektheten. Det här är, alltså för det första så är det farligt, för det andra är det olämpligt. Därför är det bäst vi lägger ner det hela. Va? Men det finns liksom en operationstid på några år liksom, innan den situationen infinner sig då.
Vad menar du det beror på att det har blivit så här då, enligt dig, att det har blivit sämre yttrandefrihet?
Ja, det är ju det mångkulturella projektet som då är kopplat till den postmoderna filosofin och relativiseringen av världen. Västvärlden har ju då haft en exklusiv rätt att dominera idéerna om hur världen ska se ut. Och så har man då upprättat universella värden, alltså de mänskliga rättigheterna. Men så kommer liksom den här postmoderna, ska jag säga, den lite depraverade tolkningen av Foucault och andra postmoderna filosofer då, där man ifrågasätter då västvärlden och även de mänskliga rättigheterna, yttrandefrihet, alltså det är bara något påfull man har i väst, alltså det behöver man inte ta för fullt allvar. Så relativiserar du ner allting, va? Och du måste ta hänsyn till annat, för då dessa människor har då levt under ett enormt förtryck då från västvärlden. Och så får vi ju denna upplösningstendens som nu kommer in på detta att om du ska uttala dig om någonting så måste du ha rätt identitet. Va? Ingen vit får ju ta upp ett problem som gäller för svarta. Ja. Och så vidare. Och det är ju framdrivet av en sån här historia. Och den har gått in också i undervisningsvärlden. Va? Så att nu är det liksom cementerad där. Och du har ju då kurser i vithetslära då. Du ska lära dig hur världen styrs av vitheten också, och så vidare. Och det har blivit väldigt institutionaliserat. Och det styr ju också yttrandefriheten där. Va? För att visserligen så kan du ju fortfarande, det är inte straffbart direkt att yttra sig mot det här. Alltså, men det är olämpligt alltså. Vi har ju ändå, jag menar i de länder som man då gärna promoverar. Va? Det, som är många länder är ju diktaturer. Och så idosätter och det grösta de här mänskliga rättigheterna, alltså då, de får liksom ändå, de kommer undan med detta, medan här i väst har vi inte så handfasta straff. Alltså till exempel, lämnar du islam i Pakistan, alltså så är det är dödsstraff då, va? Så är det ju inte i Sverige, va? Så det är ju mycket subtilare liksom. du blir ju utstött då. Du får inte vara med, va? Din röst tystas eller pressas liksom ut i de extrema kanterna, så blev jag av med dem på det sättet. Vilket är ju väldigt effektivt alltså, utan att du egentligen begår något brott mot, eller det är liksom inget överdrivet straff, så absolut inte något fysiskt straff. Så styrs det ju. Så det är ju liksom subtila mekanismer som rör sig i yttrandefrihetens vatten.
Men kan det inte samtidigt finnas positiva sidor med att, om du menar då att Västeuropa då framförallt har förtryckt resten av världen, om det då blir mer jämställt så att den delen av världen som har varit undertryckt kanske reser sig, att man hamnar på en mer jämn nivå i världen?
Ja, initialt är det ju så. Det är det som är den postmoderna filosofins relativisering då, att man plötsligt ser liksom att du har en ideologisk styrning. Där man inte har tagit hänsyn till den lokala miljön, till andra kulturer. Och så långt är det väldigt bra. Men sen slår det liksom på andra hållet. Va? Plötsligt blir detta den styrande mekanismen också. Och det finns liksom ingenting bra med västvärlden. Alltså de mänskliga rättigheterna är fortfarande väldigt svåra att ta sig förbi. Va? Men det måste man ju göra då. Va? Och det kan man göra då med hjälp av att det här idén om att vi måste förstå de förtryckta kulturerna och ge dem full rätt. Alltså. Och då plötsligt kan man köra över de mänskliga rättigheterna eller kan liksom bara sätta in dem i en parentes. Och det är, nu har man hamnat där liksom, och fått en form av diktatur inom det här. Och de som klagar förstår på något sätt att det lönar sig att klaga. För det, alla förväntar sig att dessa kulturer ska vara förtryckta. Ju. Så därför frågar man alltid liksom hur förtryckta de är. Va? Och de får ju stor uppmärksamhet och framgång med att inta den positionen. Och vithetsnormernas anhängare, de vita, ska ju då känna skammen och förtrycket då, så ska de byggas på. Så att du har fått en sån institutionaliserad mekanism. Alltså. Och jag som är verksam inom konsten, alltså där har ju alltid tanken varit liksom att så fort du får något konventionellt, alltså det uppstår en konvention, alltså den spikas fast då. Ja, inte för att den är en sanning, utan för att man har kommit fram till någonting som har blivit bekvämt då, att placera sig i. Så har man ju då haft en opposition, därför det är en maktyttring då. Och där märker man ju snabbare då, alltså den här idén med mångkulturen kom ju tidigt 2000-tal då in i konsten, och man upptäckte ju då konstnärer från alla möjliga länder som strömmar till. Och idag står man ju då i en fullständig institutionalisering av detta, alltså att ska du göra en utställning idag, så är det första du måste tänka på, det är ett räknestycke då. Du måste ha så och så många av den sorten och så många av den sorten. Alltså det. Och har du inte det, så överhuvudtaget bryr sig ingen om vad utställningen handlar om. Som för övrigt då måste röra sig kring de postkoloniala spörsmålen och kring genustänkande och den sorten saker. Alltså, då får du detta om igen, alltså så, och det, men man kommer liksom inte längre, va? Utan det, plötsligt blir det ju bara en repetition av hela den här historien. Och det har ju någonting att göra med yttrandefriheten, därför att ska du opponera dig mot detta, så är du en väldigt obekväm person, alltså, som då förmodligen blir anklagad för rasism.
För du utmanade det här 2007, och då blev det också världsberömd, som vi nämnde här. Och det handlar om dina bilder på den här rondellhunden med Mohammeds huvud på hunden. Och de här bilderna har ju samtidigt påverkat ditt liv i grunden. Om vi går tillbaka till hur det här började, hur kom det sig att du skapade de här bilderna från början?
Ja, 2006 så hade man ju den danska karikatyrstriden med Mohammed-teckningarna i Jyllandsposten. Och för mig då, som är fostrad liksom i konstens dimensioner där, så var ju detta ett ifrågasättande av en enkel symbolisk religiös maktsymbol då. Och konsten har liksom alltid gett sig på dem där, va? Och det har liksom aldrig varit någon som tyckte det var märkligt. Så jag tyckte det var väldigt märkligt detta. Jag var inte speciellt insatt i det alltså, men jag tyckte ändå, alltså, hur kunde man konstvärlden på något sätt vända ryggen åt det här spektaklet alltså. Så att det var ju liksom en av de grunderna till att när jag då blev inbjuden till en utställning då, så skulle jag göra någonting. Det var ju hund som var motiv då, alltså man fick för hunden. Och då hade man också de här svenska rondellhundarna som just då 2006 var ju väldigt populärt då. Man byggde ju små rondellhundar och satt ut över hela landet i rondellerna då. Och det var en väldigt positiv sak. Så fick jag liksom den lustiga tanken att man kombinerar då den här profetsymbolen med rondellhunden, alltså du har en väldigt positiv och en väldigt negativ sida alltså. Så ja, vad händer då liksom att kombinera de här två, och ja, det visar sig liksom att det där skulle ju söka sin egen väg, va? Och på helt obegripliga, kan man säga, vägar några sådana omfattningar, så att det var ju helt otroligt. Man måste ju komma ihåg detta, för det är en väldigt vanlig idé att som många tror ju, att bara du gör en teckning av en sån här profet, så dimper hela världen ner alltså. Det gör den ju inte, för att det är massvis med sådana teckningar som görs och förs fram på olika. Men nästan allting försvinner. Men det kan alltså då, i enskilda fall kan det liksom växa till sig. Och det var det som skedde här ju. Och det hela blev ju då på något sätt stadfäst i september 2007, när det då kom en fatwa. Alltså fatwa, det, åtminstone då var ju en fatwa en enorm nyhet. Så den gick ju liksom över hela världen då. Och den ligger ju då fast, att alltså man kan aldrig ta bort en fatwa, utan den ligger. Och det gjorde ju liksom att det här fick en uppmärksamhet. Och det gjorde ju det också då väldigt intressant för alla om. För att de som arbetar då med terror förstår det, att kan man bara finna ett objekt som är tillräckligt intressant och lägga press på detta, så skrämmer man alla de andra. Så blir man då en av de utvalda. Så det är liksom den accelerationen som kom igång och skapade just det här fallet. Men det är väldigt osannolikt att det ska inträffa.
En av de här bilderna publicerades ju i Nerikes Allehanda tillsammans med en artikel då om yttrandefrihet. Hur kom det sig att det var just i Nerikes Allehanda som den här bilden som du hade gjort?
Ja, man ska komma ihåg att Nerikes Allehanda var inte alls den första. Faktiskt hade både DN och Aftonbladet tidigare tryckt den. Och den barometern hade gjort det. Jag tror också Uppsala Nya Tider. För det var ett antal tidningar som hade gjort det. Och det var också ett redaktionellt beslut. Därför att man, i Nerikes Allehanda så skrev man då en ledare. Och den skribenten där var en oerhört politiskt korrekt skribent. Som skrev om just rätten till blasfemi, va, som är en grundad tradition. Va. Så det är en mycket balanserad, historiskt betingad text. Och så hade man ju det här fallet, ju, så att man tyckte teckningen. Och redaktören han berättade då för mig att men de hade ju kontaktat flera tidningar som har tryckt och frågat hur blev det där? Fick ni några reaktioner? Och alla sa samfällt nej, vi har inte hört någonting alls. Så de körde då den. Men då blev det fart i handlingarna. För att där blev ju demonstrationer då. Och det är lite svårt att säga varför just det blev så. Man kan säga att det fanns då många, kan man säga, ganska extrema muslimer i Örebro. Alltså som gärna ville hävda sina rättigheter. Och som krävde ursäkter för det här och så vidare. Som då satt igång historien. Alltså. Men där blåste det upp en vind. Va? Och de hade ju också kontakt med Mellanöstern. Så det blev ju då demonstrationer på olika håll i Mellanöstern som en effekt av det här.
Och då, som de flesta vet, då var det ju över hela världen väldigt starka reaktioner. Vad hände sen, bara lite övergripande, efter att det här hade börjat spridas i världen? Ja, framförallt då för din del.
Ja, när fatwan kom alltså, så då blev jag ju kallad till säkerhetspolisen som ville att jag skulle byta identitet och gå under jorden. Och jag sa att så kan det fungera inte mitt liv på det sättet. Så jag fick säga nej till det. Och ja, då fick jag klara mig bäst jag ville. Så man hade liksom inga andra förslag. Så att ja, det fick man ju göra så gott man kunde. Jag visste ju väldigt lite om hur det fungerade. Det var mycket hot och sånt där som dök upp. Det var ju den gamla fina Facebook. Alltså, där, alltså jag har ju en idé om att yttrandefriheten bör släppas lös ungefär som man har det i USA. För jag tror det är bättre så. Alltså. För att mera hot och hat leder inte till någon större förveckling. Det finns ingenting som tyder på det. Utan det är ett begränsat antal personer som håller på med det. Men det är knappast så att man får någon större spridning på det. Men jag tyckte det var ganska bra. Alltså, hot och hat kom mot mig då. Så alltså, fick man ju se hur det såg ut. Ju. Folk sa sin mening. Alltså, idag kan du inte göra det på Facebook. Så man får ju inga hot längre. För då åker ju folk ut direkt. Men då var det ju så. Va? Man levde med det. Va? Och så gick ju tiden. Och sen trodde jag liksom att det hela var över. 2009. Ja, då verkade det som att då hade man fått sakerna i ro igen. Men så kom ju då omsvängningen 2010 när det visade sig att man hade planerat ett attentat. Va? Då lärde man sig någonting av det också, nämligen att när det är lugnt så kan man inte vara säker på att det är lugnt. De som verkligen vill någonting, de kommer inte att lägga ut någonting på Facebook eller något sånt där. Va? Utan de kommer att vara tysta liksom och försöka slå till.
Och vad var det som hände där 2010?
Ja, det var ju den här figuren som kallas för Jihad Jane då, som var en cell i Irland som hade planer på att man skulle eliminera mig då. Och Jihad Jane skulle då som taktisk amerikansk blondin inte vara misstänkt, va, utan kunna genomföra operationen då på ett smärtfritt sätt. Va. Och det hela var ju dåligt planerat. Alltså det gick ju stöpet. Nederländska polisen lyckades ju spåra det hela och så vidare. Men det sände ju en skräckvåg över världen att man inte längre kunde identifiera en terrorist på utseendet. Det kunde vara en amerikansk blondin också. Och det blev ju därför en formidabel uppmärksamhet världen över. Nyheten var ju väldigt fin att lägga ut. Och jag skulle ju då ha en föreläsning i Uppsala och det blev ju upplopp där i den. Och sen försökte ju två figurer elda upp mitt hus och de kom knivbeväpnade och så vidare. Så att det blev ju väldigt turbulent. Och sen samma år, det var 2010 då, så kom ju då Stockholmsbomban som adresserade mig också i sin gärning där. Och då beslöt man att jag skulle ha ett livvaktsskydd.
Utifrån hur ditt liv ser ut idag då, med den här hotbilden och med alla inskränkningar som du har i ditt liv, hur ser du på yttrandefriheten och att det var de här teckningarna då på den här rondellhunden som var grunden till allt det här?
Ja, som jag redan har sagt, alltså, så har vi ju då fått en väldig press på yttrandefriheten. Och mycket har ju kommit att kretsa kring islam och det beror ju på att det är ju aktuellt för vår del. Vi kan ju säga att tittar man ut i världen så har ju Ryssland också. Och Polen är ju inte heller något bra exempel på hur yttrandefriheten fungerar. Och går man till exempelvis till Indien så har du ju liksom en ständig kollision mellan hinduismen och islam där. Men de sakerna är inte riktigt aktuella för oss. Inte heller sydamerikanska hälsomotståndare där. Alltså där ligger också kyrkan väldigt starkt. Men det är ju att islam har kommit och hamnat i centrum beror på att det har varit en ny händelse genom att man har kommit i kontakt med den kulturen och man vet inte hur man ska hantera det. Och då har man, det har ju blivit då att man har liksom släckt ned för yttrandefriheten. Och man ser mellan fingrarna på de här grova överträdelserna som finns alltså i politisering. Jag har ju försökt säga hela tiden att en religion, och det är ju ofta fallet, som blandas in i politiken, har ingen gräddfil. Alltså han får ju räkna med att utsättas för samma sak som andra historier. Och man kan inte säga att det är någon svag grupp. Alltså man kan ju säga till exempel att kommunismen idag är ju, det är en svag grupp. Alltså ska man ta speciellt hänsyn till det? Alltså, om någon gör ett hatfullt uttalande om kommunister, alltså, ska de då straffas för hets mot folkgrupp? Och islam är det annorlunda då, va? Där man också då har, det är den politiska sidan som man kritiserar. Och folk har ju rätt att hata det man inte tycker om, alltså man uttrycker det. Va? Och de som då utsätts för detta har ju full rätt att svara sig. Och dessutom har ju hatet inte inskränkt på något sätt deras rättigheter. Alltså de är ju inte, vi har ju inte denna parallell man gör med judarna under 30-talet. Innebar ju då att man inskränkte ju verkligen bokstavligt alla judars rättigheter till att hävda sig. Och det, vi har ju liksom inget sådant. Alltså, utan det har blivit liksom en panik för någonting som vi inte kan hantera.
Att det här har påverkat tryggheten för dig, det är ju alldeles uppenbart beroende på då hur ditt liv ser ut. Men vad tänker du kring tryggheten för medborgarna i allmänhet utifrån det här du har beskrivit när det gäller hur du ser på yttrandefriheten? Har det påverkat medborgarnas trygghet i stort?
Ja, det är så att man har ju skrämt. Det är ju klart att det här med terror är någonting som skrämmer människor. Så att man blir försiktig. Och det innebär ju då att om jag kommer någonstans så är jag ju obekväm. Och som jag tidigare sagt, att det är ju praktiskt taget omöjligt för mig att göra en utställning. För antingen så, för det är ganska många som lite optimistiskt har sökt upp mig då och sagt att ja, men jag vill gärna göra en utställning. Och sen en vecka senare säger jag, ja, det blev lite problem med personalen här och började bli orolig. Och sen har vi fastighetsägarna och grannarna som ju plötsligt tycker det här är väldigt, så vi får kanske avvakta med saken. Så den utveckling man fått, va? Så att den skräcken ligger ju fast, alltså. Och ska jag ha en föreläsning någonstans, alltså, så blir det ju på något sätt en hel trupp som ska bevaka det här, va? Och väldigt krångligt för arrangörerna och så vidare. Så visst, det är ju de faktorerna som har dykt upp. Va? Och sen som sagt så får man ju vara försiktig också med vad man säger, alltså, för att det blir ju, om du har några kritiska synpunkter. Men det finns ju alla anledningar att kritisera islam, alltså, för det är ju en religion som inte är moderniserad och som kräver bokstavstroende och som fortfarande i stor utsträckning håller sig till det. Va? Och där ställer man ju liksom inga krav. Alltså, man bygger upp moskéer exempelvis, och då har man ju ändå den här separationsutdelningen att bakom ett skynke eller någonting får kvinnorna hålla till. Alltså. Och det går man med på utan vidare. Liksom. Man ställer liksom inga krav på att vi har vissa grundläggande idéer. Alltså. Så det har blivit en sån panik, alltså, för detta. Och det kan man ju säga att det påverkar yttrandefriheten. Alltså. Du får lov att säga det, men den som gör det vet ju om att man råkar ju illa ut. Alltså, då åker du ut från de goda sällskapen och blir betraktad som paria. Va?
För det var ju precis vad du gjorde när du var i Uppsala, som vi pratade om för en liten stund sedan här. Och det här var alltså i maj 2010, och då skulle du hålla ett föredrag på Uppsala universitet om just yttrandefrihet och religionen. Och du nämnde då att det var ett upplopp, men vad var det som hände?
Ja, det här ingick ju i en serie med samtidskonst och samtidsprojekt. Och Anna Odell, som då hade ju spelat psyksjuk och väckt stor uppmärksamhet med det, hon hade varit där och talat och så vidare. Och så bjöd man också in mig att jag skulle presentera mitt projekt. Och jag sa då att jag gör en annan översikt liksom av yttrandefriheten och konsten då, hur de har fungerat, liksom, konstens överskridande potential. Va? Och då hade jag ju med mig en liten videosnutt som hade gjorts då i Holland av en iransk konstnär. Och den hade man tyckt var ganska bra, va? Som handlade om homosexualitet och religion. Och där fanns inslag om islam. Och jag sa, här går gränsen, för att denna här var tänkt att ställa ut, men man vågade inte, utan man censurerade och konstnären fick under jorden då. Så jag sa att ni kan själv säga, här går gränsen för vad konsten inte kan klara just nu. Och när jag spelade upp den där, alltså, nu var det så att publiken bestod i stor del av muslimer då. Och man förstod att de kom ju inte för att de var intresserade av samtidskonst, utan det var ju en protestaktion. Va? Och liksom den laddningen fanns ju direkt i luften. Alltså deras beteende var ju sådant att, alltså, idag hade man ju inte accepterat det. Alltså de vrålade ut alla möjliga saker. Alltså kallade mig för allt möjligt utan att någon lyfte ett finger. Alltså. Jag har en viss förbläs för att tycka att sånt är bra. Va? För att det är bättre att folk säger vad de tycker, liksom. Men idag skulle detta vara så oerhört stötande ur alla synpunkter. Så att den här knistan fanns ju där. Va? Så det blev ju plötsligt ett upplopp då när den här videon spelades upp. För det tyckte man inte om att se den där. Va? Det fick man inte ens visa. Va?
Och det finns ju videor på YouTube där man kan se det här. Och så här lät det alltså.
Ett projekt kring homosexualitet och islam. Och där hon då har använt sig av profeten Mohammed.
Utifrån det här som hade hänt med bilderna på rondellhunden, för det här var ju alltså bara några år senare, hur tänkte du inför den här föreläsningen i Uppsala? För du var medveten om att det fanns en väldigt stor ilska mot det redan innan.
Nej, jag hade ju ingen aning om hur det där fungerade. Alltså det verkade ju vara en ganska esoterisk historia, samtidskonstprojekt då. Hur många är intresserade av det? Va? Och att man plötsligt skulle ha den publiken som samlades där, hade jag ju ingen aning om. Alltså jag fattade det när jag steg in i salen och såg hur liksom det såg ut. Då fattade jag det. Men innan dess hade jag liksom ingen sån föreställning om det. Så det var liksom en överraskning. Men som sagt, det hade ju då eldats upp av den här Jihad Jane-historien då, som hade förnyat. Det fanns ju då det tidigare historien. Och då spred sig också den tanken som varje gång det sker någonting då som väcker uppmärksamhet, så säger man att ja, nu är Wilkes igång igen. Alltså, varför måste han fortsätta? Och jag har inte gjort något. Det är ju samma sak som man bara påminns om. Jag har inte gjort någon ny rondellhund här. Det är samma sak. Alltså, det är liksom ytterkrafterna som kör igång det alltså. Men så pekar man ut att det liksom blir mitt fel då, varför nu han fortsätter provocera alltså. Men det är liksom samma sak som då upprepas och hetsar upp. Alltså. Så det var ju det som drog igång då.
För i den här videon då var det alltså två stycken som skulle föreställa homosexuella, och den ena var Mohammed och så var det Ali då, som var en efterföljare till honom. Och det finns ju inom islam att man inte ska avbilda Mohammed. Så att, hade du inte tänkt på att det här ändå kan uppfattas som att det kan bli väldigt stötande? För det låter lite naivt när du beskriver att du inte hade en aning om att det skulle kunna väcka reaktioner innan den här föreläsningen i Uppsala.
Ja, för det första så är det ju det att den här bilden man använde, den kunde du köpa i Teheran. Och jag kommer ihåg att det var en muslim som skrev på min Facebook-sida då att när hon växte upp i Iran, alltså, så hade man en vacker bild på profeten på väggen. Så att det är ju två. Det är ju den shiitiska, alltså de tillåter bilder, medan sunnimuslimerna inte gör det. Det finns inget bildförbud i Koranen, alltså, utan det är kommit senare. Sen har det stramats åt, alltså, så numera kan du inte längre köpa någon bild i Teheran, alltså, men det kunde du göra 2010, kunde fortfarande göra det. Så att det bildförbudet var ju inte någonting som egentligen var så aktuellt. Och sen, det här var en iransk konstnärinna som hade gjort den här. Så på något sätt så, det var ju liksom identitetspolitiken, och det var inte jag som gjorde det här, utan det här kom ju från rätt håll. En kritik som kommer inifrån och som då väljer sina saker. Och det tycker jag liksom att jag har alla anledningar att respektera ett sånt val som är gjort av en av dem som har varit utsatt för dessa omänskliga behandlingar man genomför i Iran.
Men vad vill du åstadkomma med den här föreläsningen?
Jag vill ju peka på det, alltså, att tittar man på det som har blivit konsthistoria, så är det ju överskridelser som då har väckt skandal och varit provocerande. Och det har ju då handlat mycket, mycket om estetik, alltså hur det ser ut, men också sociala ämnen, alltså vad man får visa upp. Alltså det är ju det här med genus och sex och politik. Va? Och när vi kommer in i vår tid, så man frågar, vilka ämnen är det som är känsliga? Nu är inte estetiken längre någonting som man bråkar så mycket om. Alltså, målar man en svart kvadrat, så tja, det har vi sett för liksom. Men däremot så har man ju hela tiden sina gränser. Och det är så att det liksom vidgas, men det krymper också. Vi har ju haft de här sakerna spelar stor roll i konsten, nämligen sexgränsen då. Att man har pressat ut det där, och plötsligt så är det liksom, ja, mesta tillåtet då. Va? Men nu lever vi i en tid när purismen krymper ihop det här igen. Alltså, så att en ny purism dyker upp. Alltså, så att man kan hela tiden se dessa gränser. Va? Och det man förväntar sig då är att konsten fortsätter ju. Det är en jakt på detta med vad ska vi ha för gränser. Är det här rimligt? Alltså, ska vi acceptera att detta får, det här är liksom bortom kritik, alltså den som kritiserar det här eller utmanar eller jag säger gör det löjligt, det ska vi aldrig tillåta. Och det är ju den kampen vi har fått idag, alltså du har ju den här blasfemidebatten som ju förs på fullt allvar.
Varför den som inte vet vad blasfemi är, lite kort, vad är det för något?
Blasfemi, det är ju samma sak som hädelse, att häda en religion. Alltså, en upphöjd symbol, alltså, som anses vara så helig att man inte får kritisera den. Det kan ju vara kungen av Thailand till exempel, där får du inte lov att uttala dig någonting, alltså då åker du liksom i fängelse direkt. Det anser man det var gränsen. I Polen så får du inte hitsera kyrkan, du får inte göra Ryssland heller. Och när det gäller då islam, alltså, så är ju profeten beyond criticism, alltså då. Och där blir det väldigt märkligt, alltså du har en maktsymbol då som man inte får säga någonting om, alltså det är en politisk faktor. Och för mig är ju den saken obegriplig. Varför ska man inte göra detta? Det är ju liksom konstens uppgift att ifrågasätta var makten ska finnas och var vi ska acceptera den.
Du var inne lite grann på det här med att du fick en hel del personer som tyckte liksom att ja, är vi igång nu igen? Inför den här föreläsningen i Uppsala, hade du inte själv tanken på liksom att du hade liksom statuerat ditt exempel med rondellhunden när det gäller yttrandefriheten? Vad tänker du till de lyssnare som tänker liksom att ja, men nu ska han bara köra det här ett varv till?
Det var ju så. Alltså, jag är ju intresserad av processverk. För jag är ju nimis i ett sådant. Alltså att det som utvecklas är ju verket. Men det är ju väldigt svårt att starta ett processverk, för du vet ju inte om det blir någon process. Vanligtvis så blir det inte någon process kring ett konstverk, utan det, ja, det ställs ut och så går det liksom till historien då. Jag märkte ju då när rondellhunden den rullade igång, alltså, så blev det ju liksom en process kring den här historien. Och den verkade ju ha kommit till en punkt där det hela hade kommit till, så att säga, till slutstationen då. Va? Men sen rullade det igång då 2010 igen. Va? Och för mig var ju detta liksom att redovisa denna process. Alltså jag tycker det är ett ganska dokumentärt verk då. Va? För det kan man inte förneka att det här har ju utvecklats. Att det här är liksom det som har skett ju. Och att man gör det som konst är ju inte märkligt. Alltså det, varför skulle det vara provocerande att redovisa hur reaktionerna hade tett sig? Jag kunde liksom inte se mer än att det var en mycket rimlig beskrivning av ett förlopp. Alltså.
För det du har gjort, det kan man ju säga har verkligen tänt på var gränsen går för yttrandefriheten, precis som du har sagt. Varför tycker du att det är så viktigt att göra de här sakerna som du har gjort när det gäller yttrandefriheten?
Det är ju det här med makt ju. Makt har ju hela tiden varit en sak som snurrar runt i tillvaron. Och vi ser ju Nietzsche och sen Foucault och Lyotard också. Va? De här filosoferna då. Som har talat om detta, att viljan till makt. Vem ska bestämma vad? Va? Och religiösa symboler är ju, de är ju liksom, de är kluriga på så sätt att det verkar ju som att det inte är någon mänsklig faktor, utan det ligger bortom det. Va? Det kommer liksom från, det kommer från himlen. Va? Ängeln Gabriel stiger ner liksom då. Men vi som lever i en sekulär värld tror liksom inte det, förstår att någon måste styra de här sakerna. Och det är någon som kammar hem makten då. Va? Och så har man då den här symbolen som liksom vet, det är inte jag utan det är den här, va. Men det är jag som samlar ihop allting, och om du protesterar mot det här så kommer jag slå ihjäl dig. Det är jag som bestämmer. Och det är ju liksom maktutövningen du har då. Och det är klart att i konstens synpunkt, alltså som petar i den sortens verklighet, alltså, så är det ju klart en primär uppgift. Och det är ju inte egentligen bara konsten. Konsten gör det på sitt sätt. Va? Och den är ju, vanligtvis är den ju marginell när det gäller att påverka. För den är ju liksom intern. Det är ju folk som går och tittar på utställningar i gallerier och sådär. Va? Utan den här maktkritiken brukar ju komma vanligtvis från politiskt håll. Va? Där man utmanar ju det är de rådande. Och man utmanar diktaturer och så vidare. Och man strider ju för rättigheter och annat. Ju. Så det är en rätt naturlig process ju. Det är bara det att vi har plötsligt hamnat i en förlamning här. Och den förlamningen handlar ju liksom om det mångkulturella samhället, hur det ska egentligen se ut. Och man har ju inte riktigt någon bra idé om hur man ska hantera det. Så det är därför man har hamnat där. Men vi kommer inte från att kritiken är väldigt legitim. Den måste ju föras. Och den måste ju föras på ett mer direkt sätt än det vi har sett hittills.
Hur ser din livssituation ut idag då?
Jag har ju hamnat i detta att, jag blir ju ett offer då för yttrandefriheten. Alltså de som utövar det här kommer ju mycket enklare undan. Alltså jag får ju krypa ihop i mitt liv. Va? Och det visar sig då att det är väldigt svårt att kunna få ett normalt liv. Alltså jag får ju då plockas in på ett skyddat boende. Och då min livskamrat blir avskild för mig. Va? Och vi har ju då tänkt att vi skulle kunna bo samman. Hon har ju arbetat utomlands men har kommit hem då. Och så sätter man ju stopp för det. Va? Och det har man liksom inte tänkt sig att man ska göra någonting åt det då. Va? Utan vi får ju då leva var och en på sitt. Vi kan inte ens träffas normalt sett. Va? Utan vi får ju bara ses utomhus eller på någon restaurang eller något annat. Va? Så att man har ju fråntagit detta att kunna leva ett normalt liv. Va? Så det, och då man jämför till exempel med hur man gör i Danmark så har man ju en annan policy där. För där ser man ju till att man ordnar det. För att det är klart att man kan ordna det här. Va? Men det är också rationalisering och bekvämlighet som ligger till grund för det. Va? Och man kommer ju också med det här med mina intressen. Som skyddsobjekt så kan du ju som säga jag vill göra det. Va? Men så börjar man då tala om att ja, men det är inte ditt intresse. Va? Det var ju så liksom, att jag såg till min livskamrats trädgård då. Va? Och ja, då tyckte man plötsligt att det var inte mitt intresse att göra det. Alltså. Och det blev ju väldigt konstigt liksom, att när de skulle styra vad jag ansåg var mina intressen. Och sen är det ju så att vi kan ju inte, vi kan liksom inte göra några utflykter då. Va? För att med min livskamrat får ju då själv liksom komma till de platser vi ska. Vi har ju brukat åka runt lite grann och göra saker eller resa och så. Men nu är det så komplicerat att man kan ju inte hämta henne. Jag kan ju göra många andra saker. Om jag vill åka upp och träffa dig på din podd. Va? Så jag säger vi det, jag vill göra det. Så gör man det. Men säger du att ja, men jag vill åka upp och hämta min livskamrat så vi kan åka ut på en tur. Så gör man inte det. Va? Och då åberopar man då liksom säkerhetsskäl och. Och det blir liksom en gummiparagraf att du kan liksom alltid säga det. Liksom att du behöver aldrig motivera egentligen hur det går till. Och där kan det bli sådana situationer som det då blev när vi blev båda att vi var inkallade till möte och man inte hämtar henne. Och så sa jag, men då hyr jag en bil. Alltså, så hyrde jag en bil och så körde jag och hämtade henne. Och då körde de efter hela vägen. Alltså, så det blir liksom ingen förändring egentligen. Så vi har ju detta över oss. Alltså att denna situation som vi då försöker arbeta med och förbättra villkoren för att det skulle kunna vara ett rimligare liv. Alltså. Och det är också en ändring i policyn man har lagt in här. Va? För att det var ju väldigt många år, det fungerade väldigt bra. Alltså, men så kom man med en ny ledning och tydligen hade man någon rationalitet där. Och det var liksom hårda tag där som man deklarerat med att passar det inte så är det bara att lägga av och sticka. Alltså, så får du fixa det bäst du vill liksom. Så att attityden har ju då förändrats. Så jag har hamnat liksom i en väldigt sträv situation gentemot ledningen. Alltså de som utför den dagliga gärningen, alltså, de gör liksom väldigt bra. Alltså, utan det är ju liksom ledningen då. Och den skiljer sig väldigt från hur man har det i Danmark. Alltså det är ju en rimlig modell tycker jag man skulle kunna ha i Sverige också.
Varför menar du att det är så då, att det är så stor skillnad mellan Danmark och Sverige?
Ja, en sak är väl att jag är liksom det enda fallet man har. I Danmark så fick man ju genom den här karikatyrstriden så fick du ju flera fall. Va? Och då fick man ju försöka ordna deras liv på lite olika sätt. Och det hanterade man då. Va? Och man gjorde det väldigt långtgående då. Alltså man har ju, och sen finns ju några ytterligare som också, politiker också som har drabbats av det här. Och de får liksom alla då, så långt man kan alltså så möter man då upp det här. Men i Sverige gör man inte det. Va? Och där verkar det ju mer gå ut på det här med att vi ska försöka dra ner kostnaderna och vi ska rationalisera då. Svagt ledarskap skulle jag säga också. För det är ju klart man kan ju genomföra detta eftersom danskarna kan det, så skulle man kunna det här också. Men man vill inte. Då. Och nu blir det ju lätt en prestigestrid här också. Så att, som då blir uppbackad av den polisiära byråkratin som kan förhala alla förhandlingar också.
En annan sak som Anna Gårdslöv sa när hon medverkade i avsnitt 8, där det också är skillnad mellan Danmark och Sverige, det är ju mediernas rapportering. Och då nämnde hon till exempel brottslighet. När det gäller rapporteringen om dig i medierna, upplever du att det varit någon skillnad på svenska och utländska mediers, till exempel dansk, rapportering om dig?
Ja, alltså det växlar ju mycket eftersom jag har blivit mycket involverad i Danmark. Man hade ju den här Lars Vilks-kommittén som bildades där. Var otänkbar i Sverige att man kunde göra med en bred politisk uppslutning inledningsvis i alla fall. Men i Danmark är det ju så att följer den danska debatten så har det ju klart de som har den politiska korrektheten samma sätt som vi har i Sverige. Men den dominerar inte på det sättet. Och när det gäller behandlingen av mig alltså så får man ju säga det alltså att där är det ju mycket mer tillmötesgående. Där har man ju större förståelse för detta. Och där är ju personer som är på väldigt hög nivå, alltså verkligen universitetsfolk, professorer och andra. Och också journalister som arbetar på de större tidningarna som har en helt annan sympatisk inställning. De liberala politikerna till exempel som inte har några problem med mig och så vidare. Så det är klart att jag märker ju det, klimatförändringen där, alltså den fria debatten. Jag har haft mycket kontakt med Flemming Rose också, som ju är en av de som har verkligen gått in för det och försöker analysera yttrandefriheten och se den i ett större perspektiv. Alltså det. Och allt detta kommer ju liksom från Danmark. I Sverige så är ju okunskap är ju en väldigt viktig sak i Sverige. Du behöver bara beväpna dig med en åsikt för att gå ut och vräka ur den. Står du på rätt sida så är det ingen som kommer att avkräva dig något speciellt. Så därför är ju ofta den här diskussionen om yttrandefriheten sker liksom på en väldigt låg nivå. Och vi hör ju ofta liksom att yttrandefriheten är en fin sak. Alltså den ska vi ta vara på. Den ska inte användas till att deklassera människor eller ge sig på så att den kränker. Yttrandefriheten bör ju inte kränka någon utan den ska användas på ett fint sätt. Va? Och då har man ju missförstått hela historien.
Vem är Flemming Rose?
Ja, alltså han var ju tidigare kulturredaktör på Jyllandsposten som då genomförde den här karikatyridén. Att man inbjöd ett antal karikaturtecknare till att teckna profeten Mohammed. Och det skedde ju efter det att en författare som skrivit en bok om Mohammed inte kunde finna någon som ville illustrera det för att alla var rädda för repressalier. Och då menade ju Jyllandsposten då att det här är ju en del av yttrandefriheten, alltså att man skräms till tystnad. Och då vid den här uppföljningen här var för att liksom rensa luften då va? Och visa ju på något sätt att så ska det ju inte vara. Va? Man ska ju kunna göra det här. Va? Och detta skulle bli det mest kontroversiella inslaget det decenniet utan vidare. Och det har ju fortfarande svallvågor efter den här historien. Flemming Rose har ju då utsatts för alla möjliga beskyllningar. Va? Men han har ju också försvarat sig väl, skrivit flera böcker och diskuterat det där med hur man ska se på yttrandefriheten och de begränsningar som då dyker upp i den nordiska debatten ju, som inte vill se. Han har ju då mycket erfarenhet av Ryssland eftersom han har varit korrespondent i Ryssland då. Och vi har ju liksom ingen aning om de övergrepp man har där, alltså i religionens namn, alltså därför att det är liksom inte någonting som förekommer här då. Vi har liksom bara islam va? Därför blir det väldigt ensidigt här på det sättet att det blir liksom islam som är saken då. Och det har ju drabbat honom också.
Ja, nu är vi inne en hel del på det här med medierna och den här serien handlar också om mediernas rapportering. Hur tycker du att rapporteringen i svenska medier har varit om dig överlag?
Ja, i första skedet så var det ju då uppdelat. Alltså, för det var ganska många som svarade mig om. Men alltså generellt sett så har jag ju då blivit utpekad som den ondskefulla då. Som har, ja, slår neråt och sånt där hittar man på. Alltså man har ju de här standard... Det tog ett tag innan jag fattade liksom att hela den här diskussionen är ju bara en konventional. Alltså alla de här argumenten är ju inlärda. Och när du var med ett tag alltså, så vet du precis liksom, det är som är... som spelöppningsteori i schack. Alltså de första 20 dragen, alltså de går liksom bara efter maskin. Alltså det. Så att man hade ju hela den här rolleransen då. Och jag kom ju in i detta som en nykomling då, som inte hade någon plats där. Och då blev jag ju klart misshandlad. Och det är ju en fråga om vilken sida man står på. Alltså du har ju en vänster sida och en mer konservativ sida. Och du har en liberal och sånt. Så att det blir förutsägbart var jag då är den ondskefulla var. Och alla beskyllningar som då har kommit mot mig. Så det är klart. Och sen hade jag ju då att jag deltog i den konferensen då 2011 i New York. Alltså som jag tycker fortfarande väldigt bra. Alltså det var verkligen en höjdpunkt i hela historien där. För den ställer ju saker på sin spets. Alltså när jag då 2011 så blev jag alltså inbjuden till en konferens då av Pamela Geller som jag anser som en extrem då islamkritiker i USA. Och hon hade då ställt samman olika kritiska hållningar från olika länder och kallade detta för Sion då, alltså sammanslutning av olika länder som var mot islam då. Och jag blev inbjuden till detta. Och jag sa ja till det, för jag tyckte det var liksom en del av mitt projekt. Och överhuvudtaget så är det en sorts konferens som väcker sällan uppmärksamhet, att de får ingen medial spridning. Men så kom det ju fram, beroende på att jag då råkade hamna i medieljuset genom en utställning som blev nedstängd så småningom. Och då kom det fram, och då plötsligt så kom en eruption av medieintresse kring det här. Alltså jag skulle vara med i detta extrema sammanhang. Och det gjorde ju att det blev ju en total uppslutning då av svenska medier. Det var ju bara dem, det var inga andra medier utan bara svenska. Men då, det var ju som en komplett uppställning av alla stora medier i Sverige. Som stod och bevakade varje rörelse jag gjorde på det här. Då. Och det ansågs ju vara väldigt extremt. Då. Men alltså det var ju dömt på förhand allting. Va? Och man väntade ju bara, så kom ju en indier fram som då sa liksom att muslimer förökar sig som råttor då. Va? Och då, det var precis det de ville ha. Va? Och de ville ju att jag skulle fördöma det uttalandet och allt möjligt. Man uttalar sig inte på det sättet och så. Och de hade ju då ingen inblick i den här gamla historien ännu. Alltså som fortfarande pågår för full maskin. Där du har alltså ett sånt rått förhållande mellan hinduer och muslimer och indierna. Så att där har man ju liksom ingenting emellan. Det är ju en sån konflikt som vi har ingen aning om. Alltså den intresserar oss inte, för den ligger för långt bort. Alltså. Men den dök ju liksom upp där och blev liksom incitamentet till en historia. Men faktum var att hela denna diskussion som fanns där handlar ju om yttrandefrihet. Och där är ju den kollisionen då mellan den amerikanska yttrandefriheten och den svenska. Vi har ju sådana lustiga saker som hets mot folkgrupp, som jag sa, som är en väldigt lustig konstruktion där, va, som inte man har där. Alltså man har ju, yttrandefriheten är ju liksom, den är ju rak i USA. Och den är den inte där, va, så man kan liksom inte skilja på detta. Och vi har ju detta problemet med hat. Alltså det, varför ska man inte hata det man inte tycker om? Alltså det måste man ju liksom, det finns en del av yttrandefriheten. Och de som utsätts för hat kan försvara sig, va, och hatet ska ju inte ha några praktiska konsekvenser, liksom att den ska ta bort någonting. Va? Utan det är bara ett uttryck för att det här gillar inte jag. Och så ska liksom utväxlingen vara mellan medborgarna. Men här gick man då, alltså det var ju en moralisk bedömning man gjorde. Alltså istället för att egentligen ta en djupare diskussion om hur ska vi ha det egentligen med yttrandefriheten. Och vad ska vi släppa loss och sådana här lite marginella yttringar, ska de liksom, är det så intressant liksom att göra djupdykning i dem? Alltså det, påverkar de egentligen någonting? Är deras hets någonting som har någon större framgång? Har det några konsekvenser?
Det låter som att du är besviken på svenska medier, stämmer det?
Alltså jag brukar liksom inte egentligen fördöma, utan jag ser hur det fungerar. Jag förstår liksom allting. Och det är lite olika då. Ja, men du har ju ändå Aftonbladet Expressen. Expressen är ju mer positiv till mig än vad Aftonbladet är. Och det är ju den nyansskillnaden som man kan, det kan man ju lätt förutse att det ligger till på det sättet. För jag förstår ju att Aftonbladet har ju sin agenda. Det ingår ju inte att de ska omfamna mig, va? Utan det ska hållas på avstånd där. Så är spelreglerna då. så kan man då säga att ja, men är det inte orättvisa mot mig? Jo, det är de säkert alltså, men det är ju deras, de har tagit på sig den uppgiften att vara orättvisa. Alla ideologier är ju orättvisa mot andra. För att säga, det här är det bästa då, va? Så vi måste ju promovera det, va? Och alla andra är lite sämre då, va? Så att jag passar inte in, jag är inte liksom en positiv injektion från deras sida, va? Utan, så jag förstår ju det spelet ju. Det är ju klart att sen får man hålla utsikt på anständighetens gräns, alltså hur mycket man ska ösa på, för att där får man ju bevaka medierna, och det är klart att man har ju, det har ju varit en del sådana här hårdare saker alltså, men jag tycker ju ändå att man efterhand har man ju förstått det liksom, att den här enkla bedömningen man gjorde först, att ja, jo, vi förstår nog Wilkes, han är en sån extrem, han är extrem alltså, att han kommer ju att samla sig med de här, va, ute på ytterkanten och så, va. Så förstår man ju det, så efterhand att det har pågått, vi kommer ihåg att det är sedan 2007, va, så det är ju en gammal historia nu, va, som aldrig tar slut. Så man har förstått att jag är betydligt mer komplicerad än så, va. Och man får aldrig fram något klart svar här. De säger, Wilkes gömmer sig bakom konsten. Det är ju bara det att det är mitt, konsten är mitt intresse, så jag gömmer mig. Alltså jag agerar ju genom konsten. Ja. Däremot så politiskt sett så ser jag liksom på ett landskap som är sammansatt av ideologiska ambitioner. Och där blir jag spelbrickad då, som kan skjutas fram och tillbaka. Alltså. Och där får man ju se upp liksom, när man deltar i det här, liksom, att inte trampa fel. Ju. Och vara väldigt noga med vad man säger. Och framförallt så får man ju då inte falla i det emotionella träsket där. Va? Att inte att tappa kontrollen då, bli förbannad och vräka ur sig en massa saker. Alltså, det händer ju sådant. Ja. Men jag har försökt undvika det. Va? För jag vill ju mer säga att ja, alltså, alla yttrande är intressanta som en del av projektet. För det beskriver hur saker fungerar i vår tid.
Du medverkade ju i söndagsintervjun i Sveriges Radio för några månader sedan. Och då pratade du mycket om det här med att bryta mot regler med konsten. Men samtidigt så finns det här med regler och normer i ett samhälle för att det ska fungera. Så varför ska man kunna bryta mot regler inom just konsten, anser du?
Det bygger ju på estetiken. Att när man skapar ett verk av färg och form, Så har du ju då någon form av ideal, alltså, som man då lär ut i konstskolorna och akademierna, att du ska göra så här, komponera och så. Och så får du ju samma estetik om igen, och det blir ju då lite tröttsamt. Därför att den estetiska upplevelsen bygger på en viss förnyelse. Eller rent av en rätt stor genomgripande förnyelse, att man kan göra på ett annat sätt. Och det blir alltså då en ny upplevelse. Den upplevelsen kan inledningsvis uppfatta som obehaglig då, va? Det här är ju inte, det är ju inte bra, alltså det är fult, det är anskrämligt, det är förskräckligt, så kan man inte vara. Och så går det en tid då, va? Och så plötsligt tycker man, ja, men det är ju faktiskt ganska fint, man vänjer sig vid det då. Och det är ju tanken då liksom, att du överskrider, skapar en ny estetik, skapar en ny värld. Och samma sätt när du har regler, så är det ju alltid så att, jo, men vad är det för regler? De reglerna vi har upprättat, är det då, har vi kommit till the final solution, alltså är det slutpunkten i mänskligheten, att nu har vi kommit fram, vilket ju inom parentes är väldigt viktigt att hela tiden tänka på, att vi lever ju liksom i en värld där det verkar som att vi har kommit fram till den slutgiltiga ståndpunkten, för vi kan inte vara annorlunda, va? Vi har förstått, vi har genomskådat världen och den vita normen och så vidare, allt det där har vi genomskådat, nu har vi kommit fram till slutstationen, va? Men det vore ju väldigt märkligt om vi just nu skulle göra det, va? För att hela tiden har man trott att man har stått vid slutstationen, va? Och därför blir det ju viktigt att ifrågasätta de regler man har. Är de slutgiltiga? Är det verkligen så att vi har kommit fram till dem? Finns det inga komplikationer? Finns det inga problem? Kommer vi inte att gå vidare på någonting annat? Och när man ser tillbaka på vår tid, så kommer man att slå sig över pannan och tänka, herregud alltså, vilka fördomar man hade på 2020-talet alltså. Folk var ju helt galna alltså.
För du har ju varit, egentligen om man följer hela din karriär, när man kunde lyssna på den här söndagsintervjun i Sveriges Radio då, så berättade du ganska mycket om att du har velat vara, bryta gränser egentligen under hela din karriär inom konsten. Och det har ju också varit som en röd tråd genom hela din karriär inom konsten, inte minst med Nimis, det har varit mycket långa rättsprocesser och så. Men när man drar det här till sin spets, kan man göra vad som helst inom konsten bara för att bryta mot regler? För att samhället har ju regler och normer. Om till exempel du har blivit utsatt för mordförsök, om den som försöker mörda dig hävdar att det är konst och att den då bryter mot samhällets regler och normer genom att göra det, vad tänker du om det?
Det är så att den som bryter mot regler tar ju vissa risker. Därför att man som konstnär har man ju inte någon speciell frihet till att göra vad som helst. Utan man måste ju underställa sig samhällets ordningar. Man har ju haft den idén i konsten att den inte ska skada någon. Och inte ska, absolut inte skada tredje person. Alltså. Och det har man ju då ruckat på lite grann. Va? Men samhället kan visserligen ta hänsyn till att konsten inte är brottslig därför att man har goda avsikter. Alltså. Men du kommer ju inte undan samhällsansvaret. När Anna Odell spelade psyksjuk alltså, så blev hon ju då föremål för rättslig prövning och fick ju då visserligen ganska lågt men något bötesstraff för det. Va? Och när jag byggde Nimis alltså, så blev det också mycket noggrant behandlat. Jag fälldes till också bötesstraff och så vidare. Så att man förstår det alltså att alla dessa brott, de överprövas ju mot samhällets lagar och regler alltså. Och det här med att man skulle gå ut, om jag nu skulle resa mig upp här och ge dig en karatespark så att du låg medvetslös på golvet, så att här ser du ett exempel på överskridande konst. Så är det ju frågan om du tyckte det var bra då, va? Det är ju så att konstvärlden skulle knappast liksom tycka att det är jättebra där liksom att man slår ner poddredaktörer på det sättet för att visa liksom var konstens skåp ska stå, va? Så att det bygger på att du måste ha två sidor här alltså, att bryta samhällets regler för bötesstraff kan vara ursäktligt alltså, för att man ändrar på lagar och sånt där, va? Och det som är tillåtet, eller som är förbjudet idag kan vara tillåtet imorgon. Så att konstvärlden kan ju stödja en sak som är brottslig. Alltså man menar det här måste vi ändra på. Sen har du andra sidan har du då samhället. Alltså. Så det är liksom de två man kan operera med när man bryter mot regler. Alltså du måste ju få ett stöd alltså, eller någon som stöter ut det hela. Du har ju exempelvis den här gatukonstnären Dan Park alltså, som ju har framträtt med saker och ting som han har blivit fälld för hets mot folkgrupp ett par gånger. Och där är ju en utstötningsmekanism som kommer både från konstvärlden. För konstvärlden då vill ju inte legitimera det där. Va? Och samhället ger ju honom då straff. Ganska unikt liksom, att sätta en konstnär i fängelse för deras verk alltså. Men på så sätt så regleras ju saker och ting. Alltså. Man kan ju se liksom vad som är möjligt att göra. Och vad som också är möjligt att försvara. För det är ju det som är det viktigaste. Kan man försvara en viss handling? Kan man göra den trovärdig så att du får stöd antingen av konstvärlden eller samhället eller båda två? Så att det är liksom ingen autostrada in i det här. Va? Utan alla som rör sig där befinner sig i ett riskområde. Samtidigt så är det ju status. Alltså, alla konstnärer som är verksamma vill gärna peka på att man har varit och petat där. Va? Och varje gång en konstnär ställer ut som har varit med om en sån scen någon gång i karriären så kommer man att påminna om det. Peter Dahl till exempel som gjorde en karikatyrbild av drottning Sibylla som beslagstog av polisen alltså, som inte ledde till åtal. Varje gång Peter Dahl, alltså, som är en känd svensk konstnär nu med avliden, varje gång han ställer ut så tar man den historien då. Så det visar liksom att man ska liksom in där på något sätt. Alltså, så ska man ha irriterat den goda borgerliga smaken. Alltså.
I ditt fall då borde du ha högst status i hela konstsverige då, med tanke på följderna av det du har gjort, eller?
Ja, jag borde ha fått det. Alltså. Men så kan man säga ett riktigt bra konstverk. Det ligger ju ändå på det planet att det inte är det förväntade. Och när man gör en sak och får väldigt bra recensioner och applåder och konstvärlden tycker det är jättebra, då har man ju gjort det de förväntar sig. Det är ju inget överskridande. Men när man möter motstånd är det överskridande. Och ju större motstånd, alltså ju större steg är man inne på. Det kan ju också vara så att det är ett misslyckat projekt. Så att det är hopplöst. Det kan det vara. Men så, du har ju ändå den här utdragna historien. Så jag tror ju att jag kommer att stå på vinst lite längre fram. Alltså även om det är en lång procedur, alltså så har det ju fortfarande med sig den traditionen att man får vänta ett par decennier liksom innan de andra hakar på. För jag tror liksom att det här egentligen är ett bra projekt. Det är bara det att konstvärlden vilar på sina fördomar här. Och att det tar tid visar ju liksom att det är en stor ansträngning att komma över den här.
Är den tanken någonting som får dig att uthärda den här vardagen du har? Att det här är någonting som kommer att bli bra längre fram, sett ur samhällets ögon?
Man kan ändå säga liksom att det har ju varit förändringar. Man kan säga att inledningsvis så hade man ju då den välja kritiken som kom. Och sen hade man den här konferensen i New York, den drog ner mina aktier ordentligt. Ju. Men sen efter det liksom jag arbetade mig upp där. Va? Och jag har förstått det där liksom att man kan dra lite grann i det här snöret då. Va? Det får inte gå för fort heller, liksom. För det är inte så spännande då. Va? Utan gör lite saker och ting så att du solkar ner dig lite grann. Och då kommer ju alla de här besserwisserna och pekar på det där. Men se där, nu är han sån och så. Va? Alltså, jag ser liksom det, att man kan spela med det där. Va? För de tror liksom att de vet vad de har med idag, men så dyker liksom upp så. Va? Så att man får inte ha för brått heller. Va? Utan man drar i de här trådarna och tänjer ut det då, va? För att liksom hela tiden visa att det är samma problematik vi har. Alltså, ni måste bara upptäcka den också. Så att det är liksom en tidsaspekt. Man behöver inte hetsa. Alltså, men time is on my side nu. Alltså, det är ju klart att jag har ju fått en skjuts framåt. Alltså, man har ju förstått mer av det efterhand som tiden har gått. Och sen kan man säga att 2015 när vi hade det här verkliga terrorattentatet i Köpenhamn. Då, och först då fattade man ju att det är ju inte bara liksom någonting som man låtsas. Alltså. Någonting man har hittat på. Va? För många menar ju sådär liksom att det var ju flera som uttalade sig om att det finns liksom inga faror. Alltså, det finns det är bara liksom säkerhetspolisens överdrift och deras fantasier. Alltså, här finns inga som vill göra någonting här. Men då förstod man liksom att det var allvar, så att man fick en uppstramning i hela systemet. Och sen kom ju också Niklas Oren som skrev den här boken, var ju då en väldigt legitimerad journalist, alltså, som har väldigt respekt med sig. Så det var ju liksom också ett sätt liksom att ta det här till en annan nivå.
Till sist då, hur tänker du kring din konst och dina framtida gärningar? För du sa ju i början när vi pratade att du känner dig energisk och att du låter som att du skulle vilja göra saker. Har du fler projekt på gång? Och i så fall någonting som du tror kan bli stort?
Det här med nya projekt, alltså det, jag kommer ihåg det, alltså precis när Nimis var tämligen nystartat då, så frågar man mig då, har du nya projekt på gång? Det är ju så att, som jag tidigare nämnde, alltså väldigt få konstnärer åstadkommer någonting som får en uppmärksamhet. Och har man gjort en sak som får en väldigt stor uppmärksamhet, alltså, så brukar det aldrig finnas fler. Alltså. Jag har ju då fått ihop två stycken. Alltså. Och det som är speciellt med dem är att de bara två är pågående. Att när det gäller Nimis så har jag då länsstyrelsen som huvudmotståndare. De har inte gett sig. De är fortfarande igång, alltså försöker få stoppa det här. Då efter 40 år alltså. Och rondellhunden, det är du själv medveten om, den livsstil och de villkor som jag då lever under. Och det är svårt att kunna se någon förändring av det. Så det här liksom kommer ju pågå på det sättet ju. Alltså, vad jag än gör, jag har ändå lyckats skaffa två identiteter här. Men att kunna få upp en tredje är väldigt svårt med tanke på att de här är så befästa. Va? Men det märkliga är ju då liksom att, alltså, nu också när rondellhunden dök upp här, så så sa man, jag tror det här blir någonting, frågan det, kommer det liksom att påverka bilden av det, alltså det, du har ju en enorm historia, sa de då. Så, ja, så jag ska inte förvåna mig liksom om det här egentligen kan bli ännu större, alltså, men det verkar inte alls så, va? Men det kommer ju att bli det, va? Så den sortens verk som får ett sånt genomslag är ju så speciella. Och ju fler, ju mer man gör, alltså, ju mer blir man liksom identifierad med dem. Alltså. Så det är svårt att tänka sig att man skulle göra någonting mer. Med tanke på alltså att Ondellhushistorien har ju inte ens då kommit till sin utställning. Alltså det är att göra liksom en utställning om detta projekt är ju tills vidare ogörligt. Jag är ju liksom utstött från utställningsvärlden och från de fina salongerna då. Så jag har ju gjort ett grovt fel, alltså det är fortfarande så. Så jag måste ju på något sätt komma åt det där, va? Jag har ju inte nått fram då till den punkt. Alltså erkännandets punkt är ju också, kan man säga, nederlaget då. För att då har man ju fullföljt saker och ting och då blir de mindre intressanta, va? Du får liksom får ta emot lite applåder och sådär, va? Men sen blir det, spänningen försvinner då ju.
Så vad anser du behöver göras då för att du dels ska komma ur din situation och att det ska vara en god yttrandefrihet enligt dig? Är det att man har det här som du beskriver i den amerikanska vägen, att det är full yttrandefrihet? Eller vad tror du?
Ja, jag tror att det är den bästa lösningen. Alltså. För det andra blir ju, det leder ju liksom bara till att man får en oläslig historia med hur man ska definiera vad som får göras och sägas. Alltså, vi har ju de sakerna liksom att uttrycka det man önskar. Va? Och det, problemet ligger egentligen inte där, utan det är ju det att man tror ju att detta skulle ha konsekvenser då. Va? Att genom att man uttrycker sig rakt så skulle detta sprida sig och leda till uppror, förföljelse, mord, alltså det är hela. Men det finns ingenting som tyder på det. Så därför istället för att strama åt liksom, och hålla tillbaks. För att du får liksom, du pyr ju det här hela tiden. Och det blir plötsligt förbjudet. Och du får liksom hela de här konspiratoriska tankarna som dyker upp. Du stoppar det absolut inte på det sättet. Förbudet gör det bara värre. Va? Medan, alltså, som jag sa, den här gamla Facebook-andan, alltså, där vräkte folk ur sig saker och ting. Och, ja. Ja, man vann sig fort. Alltså det blev ju liksom det språket som fanns då. Och det var ju en del som höll på med det. Va? Men de var inte speciellt många. Och ledde till någon skada. Ja, det är klart att folk kan känna sig kränkta. Man kan känna sig hotad och så vidare. Men samtidigt så lär man sig rätt snabbt liksom att det är munväder alltihop. Ja. Och det är uttryck för emotioner. Så den amerikanska modellen är nog den som skulle vara bäst att applicera även här.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.